Hej och hjärtligt välkomna till andra säsongen av Återbesöket. För 3 år sedan bjöd vi tillbaka 6 gamla gäster från Ångestpodden som för att påminna dem, er och oss själva om att livet allt som oftast är en riktig berg- och dalbana. Och nu har det alltså blivit dags igen.
Vi har bläddrat långt bak i arkivet och bjudit in några av de gäster som vi vet har gått igenom saker sedan sist de gästade. Som vi förstår har känts usla där och då, men som vi tror kan inspirera andra och som vi vet påminner oss alla om livets toppar och dalar. Och den påminnelsen ska man inte underskatta. Hon är superstjärna på riktigt, både på Instagram och TikTok. Vi pratar om Nathalie Danielsson, a.k.a. Natti D. 20-åringen som blivit förebild för 100,000-tals ungdomar. Hon har senaste tiden släppt sin nya bok, Din livsdagbok, för att, som hon själv beskriver, hjälpa läsaren att fokusera på det positiva i livet. Senast vi slog oss ner vid mickarna var i juli 2017 och resultatet blev avsnitt 163 av Ångestpodden. Sen dess har Natti gått från barn till vuxen och vi vill veta allt. Från mobbningen i den lilla hemstaden i Skåne till miljontals följare på sociala medier. Personer som älskar och hatar och ständigt har saker att tycka till om när det gäller Natti. Vi är så glada att hon är här på återbesök. Välkomna!
Hej Natti, välkommen tillbaka till ett återbesök.
Ja, så kul.
Jättekul att ha dig tillbaka. Men hur känns det att vara tillbaka?
Nej, men det känns som att jag... Alltså det känns inte som det har gått 4 år sedan.
Nej.
Alltså sen jag var här sist.
Ja.
Men det känns skitroligt.
Ja.
Och det ska bli kul att bara få veta typ vad jag... sa då typ. Alltså, ja. Jag minns inte.
Nej, men jag skulle också säga att det är så, alltså, det märks ju att du har vuxit väldigt mycket, alltså, på insidan under de här 4 åren. Det är liksom inte så, en helt annan person som kommer hit, men då var du fortfarande så ung och liksom ganska tillbaka och blyg, och nu liksom, ja, men du strålar.
Ja, vad kul att höra.
Ja, men hur mår du?
Jag mår faktiskt jättebra. Mm. Alltså förväntansvärt bra. Jag har ju fortfarande min ångest som jag kämpar med dagligen. Men jag har lärt mig att kontrollera det på ett helt annat sätt nu.
Mm.
Vilket är så skönt. Så att, nej, jag mår faktiskt väldigt, väldigt bra.
Ja, fint.
Ja.
Men alltså ditt avsnitt i Ångestpodden släpptes i mars 2018. Mm. Men... vi hade ju bandat det, alltså sommaren 2017. Mm. Mm. Alltså det är så sjukt.
Så sjukt.
Vi sa typ det bara, vi har nog aldrig bandat något så långt innan sen då släpptes.
Ja.
Och vi pratade om detta lite nu innan, men du hade ju precis flyttat till Stockholm och spelade in serien Sommaren efter nian. Vi sätter den där.
Japp.
Men liksom, hur var det egentligen att flytta till Stockholm? Du var 16.
Alltså det var hemskt. Mm. Alltså grejen var att jag gick in i en depression när jag flyttade hit.
Mm.
För att det var, allting släppte mig i skolan. Det var verkligen så här, skolavslutningen och direkt efter hit. Och det var så här, alltså allting bara så här, jag bara insåg då att okej, jag behöver inte gå tillbaka till skolan mer.
Mm.
Och det var så jag gick in i den här jävla depressionen. Och att spela in en serie på det samtidigt, alltså det var, kan det vara det värsta jag gjort någonsin. För jag fattade inte då att jag var inne i en depression så hårt. Det var riktigt hemskt faktiskt.
Mm. Men när förstod du det då, att du var i en depression?
Alltså jag förstod det nog lite mer efteråt, eller när det hade gått ett tag.
Mm.
För jag märkte att så, jag ville inte hänga med på någonting. Jag var svintrött, jag ville ställa in allting. Det var som att jag ville ställa in podden också när jag skulle vara med här. Så jag bara nej. Alltså jag kan inte, jag vill inte. Det var kämpigt som bara den.
Ja. Mm. Men kom du ändå hit med någon slags förväntan om att så, livet i Stockholm ska bli så härligt, och så var det inte så?
Ja, alltså jag tror att jag hade förväntat mig mer jobb än vad jag fick. Av att det mer skulle vara så här rullning och sånt här. Men det var det inte, och jag hade en manager då som inte var, alltså det blir... jag vet inte, han gjorde inte riktigt så som jag trodde att det skulle bli.
Mm.
Så därför blir det också så här, vad gör jag nu? Vad gör jag här? Och vad, alltså, varför ska jag vara här om jag inte får jobb? Liksom?
Mm.
Så att, ja.
Mm. Och sen så ung också.
Ja.
Alltså, gud.
Ja, men det var ju helt, alltså, det var ju så konstigt att bara säga, nu ska jag handla. Nu, alltså, så här, jag, hur ska jag ha råd med allt? Alltså, ja. Så här, jag blir helt lämnad i det med att så här, du ska betala det här, du ska göra det här. Alltså, jag bara, jag är 16. Jag, ja. Alltså, ekonomi och sånt, jag har ingen koll överhuvudtaget.
Och så, det ska man ju inte ha.
Nej,
man är fan ett barn.
Ja, alltså, verkligen. Ja. Ja.
Men du fick den här frågan redan då. Och då var du som sagt bara 16. Mm. Men du ska få det nu också. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Jag tänker bara tillbaka på vad jag sa då.
Kommer du ihåg vad du sa då?
Nej, ingen aning.
Du ska snart
på. Jag ska snart för mig. Men du vet vad du tänker
ja. Nej, men jag skulle säga att ångest är en... gud vad svårt. Typ någon slags... osäkerhet av något slag. Och att man inte riktigt... Gud, det är så himla svårt att förklara
ångest. Ja, men det ångest. Är ju det. Ja. Ångest är ju...
Det är så mycket.
Exakt.
Ja, men det kan vara allt. Alltså verkligen allt. Jag tror inte jag kan riktigt alltså, så här, säga vad ångest är, tror jag.
Vi ska lyssna ja. På vad du sa. Du sa så här...
Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ångest är för mig väldigt mycket stress egentligen. Ångest över allt man gör, tror jag.
Gud, vilken grov skånska. Vad i hela friden?
Ja, men alltså, ångest över allt man gör, tror jag.
Ja,
och stress.
Ja. Ja, men faktiskt, det kan jag faktiskt hålla med mig själv om. Att det är väldigt mycket stress av att inte känna sig tillräcklig. Att inte känna sig tillräcklig. Att inte räcka till.
Ja, för jag tänkte att det var ett väldigt bra svar av en 16-åring. Ja. När jag hörde det var jag såhär, men gud, alltså såhär, jag kan relatera till det också. Att såhär, fan, man kan ha ångest över vad fan som helst. Liksom.
Exakt.
Ja, just när man är så ung kanske det inte är så mycket yttre stress, men det är den här inre stressen som man kan ha av väldigt många olika anledningar såklart, men den känns ju också jävligt mycket.
Yep.
Men då när du gästade oss så hade du ju blivit väldigt stor på sociala medier, väldigt fort också, framför allt på appen. Nu heter den ju TikTok, men då heter den ju Musical.ly. Där hade du då 1,4 miljoner följare. När du ser tillbaka på det här, alltså hur mådde du av det? Att liksom bli så stor från ingenstans?
Jag tror jag mådde väldigt dåligt, men jag ville nog inte inse det själv. Mm. Utan allting är så snabbt så att jag hann inte riktigt fundera alltså så mycket. Men jag tror att... jag ska inte säga att det har förstört någonting. Men jag har nog inte riktigt fått slappna av eller varit ungdomlig på något sätt. Mm. Alltså så... och sen så jag hade ju inte mycket kompisar och grejen var jag festade ju inte och alltså ingenting sånt då. Men nu i efterhand så på ett sätt är det bra att jag blev så stor snabbt för att jag nu har lärt mig så himla mycket. Och speciellt när jag var så ung.
Exakt.
Men sen samtidigt, jag var så ung. Alltså jag visste ingenting. Alltså ingenting.
Nej,
och hur många följare har du idag på TikTok?
Idag har jag 2,3 miljoner.
Åh jävlar! Det är så många!
Det är sjukt, ja. Men grejen är ju att det är ju från Musical.ly. Så att TikTok är ju inte riktigt min grej. Alltså så sett. Men de stannar ju fortfarande och jag ser ju att det ökar liksom. Så att man får ju bara liksom... Det är väl väldigt mycket skit kring det nu. Att så här, men det har för så mycket följare, men de är inte här för det. Bara så att, fast alltså, vad ska jag göra? Det är ju inte jag som har valt att ändra appen. Liksom.
Nej.
men jag ser att det går uppåt och så. Men det är mycket kommentarer och sånt fortfarande.
Mm.
Men... Vid den här tiden så hade du ju framförallt pratat om mobbning och att du själv hade varit mobbad och blivit liksom utsatt för mobbning. Och vi ska lyssna på, för du sa bland annat så här.
Det var ju sen ettan som jag blev mobbad för jag var liten och smal och minst och så. Och sen så har det fortsatt ända till nian och fortsätter än idag faktiskt. Ja, oftast var det då för att jag var liten och minst. Att jag var smal.
Vad tänker du när du hör det?
Alltså jag blir typ så här lite ledsen för min egna skull. Alltså så här, när jag är så liten och jag hör riktigt på mig själv och ont det gör, men jag vill inte bevisa det för mig själv att det gör så ont. Men det är ju verkligen så som jag säger, att det pågick ju alltså så himla mycket och följde med mig hem. Och sen när jag hade flyttat tillbaka från Stockholm till Skåne igen, så fortsatte det ju alltså ännu mer, och alltså det var kaos. Och min pappa, han sov ju ute i bilen varenda helg för att han skulle liksom stoppa dem som kom hem till oss. Och de sprängde ju vår brevlåda och ja, det var alltså det var sanslöst. Så att det fortsatte ju som bara den.
Alltså det är så sjukt. Tänk att din pappa liksom behövde göra det.
Alltså vi sov ju ingenting och vi var verkligen så här, jag hade fått ju reda på en kompis som hade sagt nu kommer det 20 stycken och ska kasta ägg på era fönster, det var på Halloween. Så jag väcker mamma och skriker och bara mamma, pappa, upp, de kommer nu. Och det, alltså det gick en minut.
Det är psykisk terror.
Exakt, så vi var så här upp på en minut och sen så pappa ut och jag och mamma, vi släckte ner hela huset. Och ja, jag fick ju reda på att det var då min klass och en av killarna som vi fångade. Han bröt revbenen för att han sprang rätt in i en sån här gungbräda. Så han hade rånar, luva och allt på sig.
Men det är så obehagligt.
Ja. Och men... de sprang, ja, jag har ett videoklipp på när jag skriker, bara alltså springer och skriker era jävla fittor. Alltså jag var helt brutal.
Men det förstår man ju också.
Men polisanmälde ni någonsin?
Ja, polisen kom ju den kvällen, men vi fick ju ringa alltså hur många gånger som helst, för de bara såhär, vem fan bryr sig liksom, det är Halloween, de får göra sånt. Fast de här gör det här hela tiden liksom. Men det blev ju till slut att polisen körde förbi några gånger såhär, på dagarna för att hålla koll. Och det ska man ju inte behöva ha. Alltså nej, att polisen kommer.
Så jävla sjukt.
Men de gjorde det ju ett tag och sen så var det inte. Alltså, sen så sket de ju det för att de såg att det inte hände något. Det är ju klart att det inte hände något mitt på dagen så sett.
Nej, precis.
Så att,
Men där och då, när du gästade oss, så hade du inte gått i någon terapi. Nej. Har du gjort det idag?
Det har jag gjort. Mm. Jag har gått hos en psykolog. Och fortfarande så är det ingenting som hjälper mig. Det är ingenting som... alltså jag vill inte säga till andra att inte göra det. För att det kan hjälpa så många. Jag vet ju att det hjälper så många. Men just mig, jag är så säker i att hjälpa mig själv. Och alltid varit, jag har lärt mig det sedan jag var liten. Så att någon annan ska hjälpa mig. Alltså det är så här, vad ska du hjälpa mig med? Alltså så här. Så att, ja.
Men vad var det som fick dig att liksom ändå prova terapi då?
Hade väldigt mycket självmordstankar för 2 år sedan ungefär, 1 år sedan. Och kände då att jag måste ha hjälp nu. Alltså jag klarar inte det här mer. Men jag vågar aldrig riktigt prata ut om mina problem för henne heller. Så att jag vet inte. Alltså, mamma och pappa har ju alltid varit mitt största stöd. Så att de har ju pratat ut med som mest. Att jag hade väldigt, väldigt grova självmordstankar och kände bara att nu måste jag ha hjälp.
Men vi var inne på det nu att ni bodde i Trelleborg då efter att du hade varit den här sommaren i Stockholm. Men visst flyttade ni ju sen till Göteborg?
Ja, exakt. Jag gav mamma och pappa ett val. Jag har ju aldrig i hela mitt liv slått mina föräldrar. Någonsin skulle aldrig få för mig att göra det heller. Om jag inte verkligen kände någonting. Och grejen var då att jag hade inne i mitt rum svimmat av. Trillat ner på golvet bara och vaknat upp och bara, fan gör jag? Och du vet, paniken bara kommer till mig och bara så här, nu kommer det liksom. Och skriker allt vad jag har ut i vardagsrummet. Och börjar slå mamma för hon börjar hålla fast mig. Och när man har paniken och någon håller fast en, det är som klaustro liksom. Så jag bara, släpp mig så här. Och börjar slå henne och sånt här och bara så här, släpp. Och bara skriker och bara, ni har 2 val på er nu. Vi flyttar härifrån nu, eller så tar jag livet av mig nu. Såhär, och jag bara, ni väljer nu. Alltså ni har ingen annan chans liksom.
Mm.
Och typ så här på en och en halv månad, så hade vi sålt huset, köpt ett hus. Mamma och pappa hade fått jobb i Göteborg. Så det var verkligen meningen. Och jag fyllde år den 10 april och den 20 april flyttade vi.
Alltså gud, jag kommer också ihåg det här från liksom sociala medier. Men det måste varit en sån lättnad att
alltså, få flytta. Alltså det var världens bästa födelsedagspresent när jag fick veta det. Alltså jag bara, alltså jag kunde inte fatta att det var sant. Och när vi flyttade så, alltså mina tårar rann så mycket. För att jag bara, alltså jag ska lämna det här huset som har fått mig mått så här dåligt. Alltså det...
Jag menar, någonstans måste det ju varit en lättnad för hela familjen. Ja. Även om det var du som fick er alla ta steget.
Exakt.
Så måste ju alla ha lidit av liksom all den mobbningen som egentligen hela din familj blev utsatt
för. Ja. Och det inser man ju nu i efterhand.
Ja.
Alltså här, vad fan var vi med om egentligen? Alltså, det är väl inte normalt att sova i bilen? Alltså,
nej,
så här,
nej.
Men för oss var det ju normalt då i typ 2 år. Alltså, så här, så att, ja, det var helt galet.
Ja.
Ja, det blev liksom ert normala. Mm. Alltså, det är också så jävla... Alltså läskigt, ni vet, att sådana saker bara kan normaliseras i ens vardag.
Mm.
Alltså jag tänker det är samma sak för folk som typ blir utsatta för så här våld i nära relationer. Eller liksom alla sådana saker man lever med som är så påfrestande. Men så helt plötsligt är det nästan normalt.
Exakt.
Mm. Och man bara lever på i det.
Ja, man tänker hela tiden bara nu blir det inte värre. Och sen så har helt plötsligt den liksom gränsen passerats utan att man ens har hunnit blinka.
Exakt,
liksom.
Gud ja.
Men skulle du säga att den här flytten till Göteborg blev som någon slags omstart för dig?
Gud ja. Alltså, när jag kom in i mitt rum, alltså det var så här, okej, okay, alltså, vad är det här? Alltså, varför känner jag mig så fri?
Ja.
Och så här, min moppebil som jag hade köpt för hur mycket pengar som helst, liksom, och bara... Den kunde ju inte köra i Trelleborg för att den ville ju aldrig förstöra. Så den stod ju i ett garage i ett år. Liksom. Alltså, ja, så jag bara, den får jag ju aldrig använda igen. Men när jag kom upp till Göteborg, alltså det var så här, jag bara tog bilen. Alltså tog bilen och körde. För jag bara, alltså fattar ni att så här, jag kan köra den här utan att någon faktiskt vill mig någonting illa.
Mm.
Och det var, alltså, jag har fått så mycket tårar och alltså, så mycket glädje. Alltså sen jag, alltså när jag tänker tillbaka på att så här, hur lycklig jag var. Alltså, det är helt sjukt.
Och nu bor väl du själv, men du bor fortfarande i Göteborg?
Ja, precis. Jag bor i Kungsbacka, så att lite utanför. Och mamma och pappa flyttar tillbaka till Skåne snart. Och då blev jag själv där. Och det har verkligen varit så här fram och tillbaka. Ska jag hänga med ner? Och jag känner bara, alltså, vad ska jag göra där igen? Men sen har funderingen gått på att så här, ska jag flytta till Helsingborg?
Ja.
För det är inte så himla nära där.
Nej, precis.
Men sen så här, jag mår ju jättebra i Göteborg. Mm. Och jag alltså, har så jävla roligt.
Ja.
Så att vi får se. Men ja, såklart är det lite jobbigt att mamma och pappa flyttar ner igen eftersom det är min stora trygghet.
Såklart.
Mm.
Men ja, och eller, jag ska säga att det jobbigaste nog är huset. För att det var min räddning. Alltså huset är ju mitt allt.
Precis.
Och att, vadå, ska någon annan bo där? Ska någon annan gå där? Alltså vad ska de göra i mitt rum? Alltså bara, nej.
Ni får inte förstöra
det. Nej. Så det kommer att vara skitjobbigt. Och liksom aldrig komma tillbaka dit igen.
Ja, jag fattar det.
Ja.
Såklart, för det blir, alltså så är man ju med saker som har betytt mycket. Alltså, även om det är så liksom ting. Alltså, man kan ju ändå få en väldigt stark koppling om det har hjälpt den.
Ja.
Men nu har vi varit inne lite på det, men vi ska ändå lyssna på just när du beskrev hur ni har varit utsatta för både liksom hot och våld. Men vad har hänt?
Det var för typ någon månad sedan som folk kom hem i 6-7 veckor och kastade ägg på vårt fönster varje helg. Och sen så har vi fått nu för inte så länge sedan så var det att vi fick en tegelsten rätt in i vårt köksfönster. Vårt köksfönster gick sönder, golvet gick sönder och köksbänken gick sönder och krukar och så. Vi har hundar i köket, men de klarar sig. Så det är bytat där och ja, knackningar på fönsterna, sprängd brevlåda.
Alltså det är så sjukt.
Ja, men det är så sjukt att höra. Alltså vad tänker du när du hör det här nu?
Alltså det låter typ som att jag säger det som att det är normalt.
Mm.
Alltså det är det som gör mig så rädd.
Ja,
av att säga, men alltså Mm. Alltså jag kan inte fatta nu att det var normalt. Alltså så här, nej, alltså jag tycker så synd om mig själv då, och hela familjen. För att ja, det är så ofattbart att det där har hänt.
Mm. Men fick ni någon gång veta, eller har du fått veta någon gång varför, alltså, just du blev så liksom utsatt?
Nej, aldrig fått veta. Det är ju bara att folk har sagt till mig att jag såg vad som hände. Jag vet att jag gjorde fel. Mm-hmm. Jag vet att du var utsatt. Typ. Mm. Men aldrig varför. Och jag vet inte, det känns som att jag inte riktigt kommer få svar på det.
Alltså där och då tänker jag också, när du hade blivit så stor i sociala medier, alltså så mycket som grundar sig i avundsjuka och att så här, men att folk inte kunde ta det liksom. Mm.
Jo, ja, men utsattheten började ju redan innan.
Ja,
på andra sidan.
Exakt. Ja. Och sen, men sen blev det ju ännu mer när folk visste att jag tjänade pengar på mina sociala medier.
Precis.
Och de var verkligen så här, köp det här, kan du swisha mig det här? Alltså det var så här, fast nej, jag ser inte ut som en jävla bank. Alltså.
Nej, precis.
Men har du fått någon ursäkt från någon? Alltså är det någon som bara sa förlåt?
Ja, jag fick det faktiskt i lördags.
Nej,
oj. Ja, jag har fått av en kille och typ två tjejer eller någonting. Det var en tjej som kom fram till mig på klubben som har gått i min klass. Och hon bor nu i Göteborg.
Oj.
Hon kommer fram till mig och jag verkligen bara så här, hälsa inte på mig.
Alltså, men blir du rädd då?
Jag blir inte rädd, men jag blir väldigt... jag är på min plats typ. För att jag vet, alltså så här, jag vet att hon inte skulle skada mig framför. Alltså hon var aldrig sån som skadade mig på något sätt. Men hon var mer bara en sån som hängde med. Alltså på allting som hände liksom.
Men det växer ju såklart minnen.
Ja, exakt, alltså när jag såg henne, alltså min panik växte bara liksom. Men hon bara, jag såg allt som hände i Trelleborg och jag har ingen kontakt med någon och så. Men jag vill bara säga, förlåt att det blev så typ. Och jag bara, det blev som det blev liksom. Jag tog inte riktigt emot den och jag sa inte nej heller liksom.
Nej.
Det har gått så pass många år, men det har jag har fortfarande inte läkt, så det har fortfarande svinont, så därför kan jag inte riktigt ta emot den.
Nej. Och det är ju helt okej om du aldrig kan ta emot dem. Alltså,
precis.
Men du började ju med sociala medier väldigt tidigt, så blev ju stor och så, och alltså när man är så offentlig och man liksom, man växer ju, blir äldre, liksom blir vuxen, man förändras och liksom, hur har du upplevt att andra har reagerat på att du växer upp liksom?
Oj, jag har varit hårt kring det. Alltså herregud. Folk tror ju fortfarande att jag är den åldern som jag är nu här i podden liksom.
Ja, precis. Lilla, men exakt.
Och det har varit skittufft för att de har varit på mig som möss liksom. Av att säga, men du kan inte säga det här och det här sa du när du var 16 och det här kan du inte göra för det gjorde du då. Du kan inte göra fillers i läpparna, du kan inte tatuera ögonbrynen, du kan inte sola solarium för att det sa du att du inte skulle göra då. Och det är så här, ja, det var svindumt att jag sa att jag kommer inte göra det då, eller jag kommer så här, men alltså jag var 16 år. Alltså jag visste knappt vad jag hette typ. Så att man känner sig mogen då. Alltså jag känner mig skitmogen när jag var 16. Alltså,
ja, men det gör man ju.
Ja. Men det märker man ju nu att man inte var då. Jag vet inte, det har varit kaos kring det och många gånger jag verkligen bara känt så här, jag lägger av med det här. Alltså för att de kommer vara på mig hela livet. Och sen har jag också försökt förklara att så här, ni är ju med på min resa för att se mig växa upp.
Ja,
jag
precis kommer, som ni själva gör.
Exakt. Och det kommer ni själv märka när ni också är där.
Men upplever du att de som liksom säger så att du har förändrats, du så, är de yngre än dig? Eller är de liksom...
Alltså det är faktiskt äldre tjejer som kommenterar det.
För det tycker jag är sinnessjukt. Man har ju bara varit 16 själv. Alltså saker jag sa när jag var 16.
Nej, men
skulle det vara offentligt? Panik.
Jag är glad att vi ändå var lite över 20 när vi startade på
det. Annars hade vi varit
nej, men liksom, så jag förstår ju verkligen att man är så. Men jag var ju 16. Och det borde ju äldre personer kunna förstå.
Exakt.
Att man alla har väl varit 16.
Och liksom, exakt.
Men du har ju också varit liksom, vilket är så bra, så himla öppen på dina sociala medier också liksom. Ja, men du kan prata om vad som påverkar dig, vad du kan liksom gå igenom. Och vi var inne på detta lite senast, men vi pratade lite om så här prestationsångest. Mm. Kan du liksom ha det idag? Alltså på typ så här vad du med jobbet i sociala medier och att du måste prestera.
Ja, gud ja. Om jag har nog det som mest nu faktiskt. För att mina sociala, alltså jag var ju jättestor när jag var 16, 17. Alltså det var ju min tid liksom. Och nu har jag blivit så här, ah, men man, jag är den jag är. Alltså så här, folk har inte, eller bryr sig inte lika mycket liksom. Och det är helt okej, okay. Alltså gud. Det kommer ju nya hela tiden liksom. Ska få sin chans, alltså såklart. Men det blir ändå så här, men tappa följare och så här, och det, alltså följarna och det är ju mitt jobb. Så att jag måste ju försöka göra allt för att få upp det igen liksom. Mm. Så att det är väl lite det här med att så här, vad ska jag göra för att komma in i det igen? Mm. För att inte tappa, för att jag ska fortfarande kunna göra bra samarbeten, för att jag ska vara intressant. Så att ja, det är skittufft nu, men jag försöker tänka på att det kommer. Alltså det har ju inte gått neråt för mig en enda gång från nu. Så att jag får ju lugna ner mig lite liksom. Tre år har det ju gått skitbra. Så att, nej men alltså så här, jag bara låter det gå. Det är ju det här jag vill jobba med. Så att, ja, det får ta den tid det tar. Ja, och jag har ju blivit spådd till att jag kommer att bli stor. Ännu större. Så att vi får väl hoppas på det bästa.
Men jag känner ju igen mig det, att man är så, att man bara tror att allt ska gå upp. Alltså när vi, alltså om vi börjar så särskåda vår statistik och bara, nej nu kommer det gå så dåligt, nu kommer alla sluta lyssna.
Nej men jag kollar knappt på statistik.
Nej,
jag
får bara, det är livsfarligt.
Man kan inte såhär, man får inte vara inne typ varje dag och bara såhär, det är skitjobbigt.
Ja.
Alltså, det är ju liksom, det är ju det som är härligt med att jobba i liksom sociala medier, podda, instagramma, att man har så mycket kontakt med personer och sådär. Men det är ju också det absolut värsta. Och man kan ju alltid jämföra sig med alla andra om man bara kollar.
Men du är ju som sagt väldigt öppen med din ångest och så också i dina sociala medier. Och för några dagar sedan så lade du upp på Instagram en post och skrev: förlåt för min dåliga uppdatering, har tagit det ganska lugnt ett tag för att ha haft problem med min ångest som kommer och går hela tiden. Kan du beskriva den ångesten? Den som kommer och går?
Alltså, gud, jag har på min telefon en inspelning på hur, alltså man hör paniken i min röst. Alltså jag bara sitter och gråter och gråter och säger bara, så jag är så jävla otillräcklig, jag räcker inte till någonting. Och jag bara såhär, nej, alltså jag pallar inte det här. Alltså så här, och så sa jag typ såhär, hur mycket jag än intalar mig själv att jag gör ingenting som är dåligt, jag gör ingenting som är fel, så är det ändå det här, fast gjorde jag fel? Du är dum i huvudet typ. Alltså så här, för att man bara så här, tar in allt skit om sig själv typ. Sån panik har jag haft liksom.
Ja, men är det framförallt den här otillräckligheten skulle du säga som är?
Gud ja, det skulle jag verkligen säga. Ja, alltså till allt, jag vill se och himla mycket men jag kan inte och jag hinner inte. Och jag vet inte. Jag har inte orken till det, för att jag blir så jävla trött av min ångest liksom.
Alltså det är så starkt att du säger och delar med dig av det. För liksom när man ser det så ser man så världens coolaste unga kvinna som så här bara erövrar sociala medier, är så jävla duktig på sitt jobb, och så kan du ändå liksom känna så här.
Nej, alltså det är fortfarande väldigt väldigt viktigt för mig att prata just om alltså mobbning och ångest och psykisk ohälsa och så på mina sociala medier, för att jag märker att det hjälper så många. Och jag har ju släppt en bok då. Och den blev ju Sveriges mest sålda ungdomsbok 2019.
Nej men alltså!
Och det är sjukt. Alltså, och det var verkligen så här, okej, det hjälper. Alltså det gör jag hjälper faktiskt.
Och det var din första bok?
Det var min första bok, ja. Och men jag brukar lägga ut lite så, bara för att inte varenda dag. Alltså, jag hade kunnat lägga ut varenda dag jag mår dåligt. För att jag skiter vilket typ, men det är ändå människor som har sagt till mig att fy fan vad tråkig det är, fy fan vad det är så jävla tråkig som bara lägger ut att du är ledsen hela tiden. Och det har satt sig så jäkla djupt att man så här är tråkig. Men samtidigt, jag vet att jag inte är den enda som mår dåligt varenda dag. Och det kanske är viktigt att visa, ja, jag mår skit i en månad. Alltså, så här,
så att, ibland är det inte bara en dag och sen att nästa dag är det bra, utan ibland är det faktiskt längre period också.
Precis. Så att, nej, jag ska verkligen, verkligen ta tag i det ännu mer och bara visa längden på
hur
länge ångest faktiskt kan hålla på.
Ja. Typ. Men får du fortfarande mycket liksom hat?
Ja, får jag. Det kommer och går. Under, när corona var så mest, då fick jag jättemycket. För att folk hade så jäkla tråkigt. Så att, nej, det var hit och dit och det var gå och häng där själv och gå och göra det ena och det andra. Alltså ja, fortfarande samma ramsa varenda jäkla gång liksom.
Alltså det är så sjukt.
Så att, ja.
Det... Brukar du anmäla och så här?
Alltså... Nej, jag har faktiskt gett upp det. Jag har slutat och bara så här, ja, det hör till att acceptera typ. Och ja. Men det har ju varit men vuxna som har skrivit typ så här av att jag, det var typ en pappa en gång som han skrev till mig, han bara, så du är så jävla dålig, han skrev till Instagram. Han bara, du är så jävla dålig och du säger att det har det jobbigt och så, men det har du fan inte för min unge. Hon har det fan jobbigt med sina läxor i skolan. Nej, men... Så kom inte här och säg att du mår dåligt liksom. Och jag bara, oj.
Nej, men vuxna.
Alltså, ja, det är jag helt bara, men,
alltså förlåt, men följ mig inte då.
Ja.
Titta på mig då.
Ja.
Ja, så här, vuxen människa
också. Ja, alltså en pappa liksom. Alltså vad har jag gjort honom?
Ja,
alltså,
det, nej, men det är så sjukt. Alltså, ja. Nej, men män är också helt sjukt.
Ja. Men du hjälper ju såklart jättemånga genom att vara öppen och så. Men hjälper det dig själv att vara öppen?
Ja, för att det är som att jag får prata ut. Alltså mina följare är som min dagbok typ. Så att istället för att jag går till en psykolog så pratar jag ut om mina problem på mina sociala medier. Mm. Men jag inser nog inte hur många det är som faktiskt tittar. Mm. Och det är ganska skönt att inte veta det. Mm. För att då har jag ingen spärr. Jag har ingen spärr att berätta hur dåligt jag mår. Liksom. Mm. Jag har ingen spärr att visa att jag är skitledsen och är skitful. Liksom.
Mm.
Så att, ja, det är jäkligt skönt faktiskt.
Men på tal om bok, för i somras släppte du ju en till bok.
Exakt. Mm-hmm.
Alltså vill du berätta om den? Din livsdagbok heter den.
Ja, det är en bok som det står väldigt mycket citat i. Det är lite en, men så här, vad hände sen?
Ja.
Efter den första boken. Och ja, det står lite grann, men det är mycket citat i den. Och det ska vara som en dagbok typ. Det är inget datum, det är ingen tid på den. Så du ska kunna skriva i när du vill. Stanna när du vill och så. Men att... Så här, vad har jag gjort bra idag? Vad gjorde jag kanske mindre bra idag? Tre bästa sakerna den här veckan. Hur mår jag idag? Bla bla bla. Just för att man ska kunna känna att man skriver till mig. Ja. Istället för att känna så här, att jag kanske... Jag svarar ju inte på boken såklart. Men att man ändå skriver av sig till mig i boken. Precis. Typ. Och att jag finns där och ger peppande citat medan du skriver liksom. Och även är grejen att man ska kunna, när man är klar med hela boken, kunna gå tillbaka och kolla bara, okej, men livet kanske inte var så jäkla dåligt som jag trodde att det var.
Mm.
Det finns faktiskt bra dagar, jag mådde ju fan skitbra här.
Ja.
Så att, att bara gå tillbaka och känna att livet inte bara är pissigt, utan att det finns faktiskt väldigt bra dagar också.
Ja, det finns stunder. Liksom.
Ja, men exakt. Och man ska verkligen ta vara på dem och känna att, ja men alltså bara njuta av det liksom.
Det låter som en så fin present att ge liksom en ung tjej.
Ja, ja, verkligen.
Man har i sitt liv. Alltså, just att man får fylla i själv också. Så här, jag älskar.
Ja.
Men när du gästade oss senast så berättade ju du hur mycket Nattis Dream Team hade liksom stöttat dig och liksom inspirerat dig och så, såklart.
Ja.
Men vad inspirerar dig idag?
Det är ju fortfarande mina följare. Alltså vi alla är ju fortfarande Nattis dream.
Ja, fan, ja. Jag kommer ihåg att vi sa det, vi bara vi är faktiskt.
Ja, alltså, det är vi. Just det. Nej, men och det är så himla roligt att just de få personerna som verkligen var Nattis dream team, de har ju växt upp med mig.
Ja,
så ja, och det är så jäkla kul och så här, jag har en tjej som heter Agnes som var med där också som var så här specifik typ. Och Julia Gustafsson, hon var ju också ett riktigt fan av mig innan då. Och nu är vi typ, ja, vi är skitbra vänner. Hon har blivit mamma och, ja, så det är helt sjukt. Så det är så jäkla roligt. Nej men alltså verkligen följarna. Alltså, ja, jag kommer aldrig kunna tacka dem nog för vad de gör och har gjort. Och ja, det är ju verkligen de som gör att jag är här och kan göra det jag vill göra. Slapp gå gymnasiet så att jag bara sket i det och gå i Trelleborg och så. Så att extremt tacksam faktiskt.
Vad fint. Men alltså gud, det här var så fint. Och jag minns också när du var hos oss senast, då var du liksom vår yngsta gäst.
Sjukt.
Alltså, vi, och det är fortfarande va?
Har vi har inte haft någon som har varit yngre än 16.
Nej, god.
Du håller fortfarande rekord.
Men du Nathalie, tack för att du vill göra ett återbesök.
Tack själv, jättekul att jag fick komma.
Tack.
Tack.
Podplay.